Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och varmt välkomna till Inte din morsa.
Känner mig uppiggad.
Gör du?
Ja. Du bara kryper ihop som en liten gumma. Du bara, gör du? Varför du?
Berätta, varför är du så pigg?
Nej, jag tycker bara att det är lite härligt att en flykting från Zanzibar får årets litteraturpris, Nobelpris.
Mm.
Det tycker jag. Sen känns ju, vad ska jag säga?
Hör man ändå inte Gert Fylkings röst?
Jo.
Nej, men alltså, nej. Alltså, det är ju ändå någonting med Svenska Akademin. Att de ens existerar efter kulturprofilens öden och ödeläggande gärningar. Men de fortsätter att jobba fram och läsa litteratur och poesi från hela världens författare. Och har nu då hittat, tydligen, the best of the best.
Precis,
på Zanzibar.
Från Zanzibar. Det här är så färskt och nytt, men vi måste ändå berätta om honom. För anledningen till att jag också känner mig så tingle tangle upphetsad är ju att denna man, Abdulrazak Gurnas, han kommer då från, född på Zanzibar, men han bor i England. Han har ju skrivit väldigt mycket om kolonialismens effekter i Afrika.
Mm.
Och valet av pris tar ju då överraska världen. Och det här handlar ju såklart om att då akademien har tagit åt sig lite av tidigare års kritik. Men det som jag älskar med hela den här grejen, vi hörde en liten intervju förut idag på radion, det var att när han var liten, så i Sveriges Radios Nobelsändning kan jag väl kräda dem för, så berättade han då att han gick i söndagsskolan då i Zanzibar, och han då propagerade för att flickorna inte skulle genomgå omskärelse och att det egentligen handlar om könsdympning. Han blev såklart straffad för det här, men inte tystad. Jag är imponerad, Sanna. Jag är imponerad, och då kan vi lika gärna passa på och göra lite reklam för ett extra insatta podd på måndag som är för Plan International och den internationella flickdagen.
Ja, flickadagen instiftades ju av Plan Sverige och är nu en av FNs dagar, eller vad man ska säga. Mm. Så vi har valt att göra en extra podd. Det här är ju ett ämne, alltså både jämställdhet generellt, men framförallt jämställdhet i andra delar av världen och i utsatta delar av världen. Och under pandemin så jag har ju känt mig så liksom nästan provocerad av det här navelskåderiet som vi på en gång har ägnat oss åt, att det är pandemi, då måste vi se till vårt eget, liksom. Mm. Så åh gud, Sverige, och det är bara så här, nyheterna domineras av vad som händer i Sverige, och det är knappt en enda notis om vår omvärld, liksom. Och det tycker jag har varit sjukt provocerande, i synnerhet när man vet nu att pandemin, den pågår. Vi är såhär, yes, det är över, vi kan andas ut, liksom. Här har folk erbjudits vaccin, och sen finns det ju några då vaccinvägrare, anti-vaxxers, men det är liksom förhållandevis få, och vi har återgått i stort sett till normala. Svensk ekonomi har klarat sig jättebra, vi har en väl utbyggd vård, vi har kunnat ge svårt sjuka människor vård, även om det har varit hårt belastat, så har vi ändå liksom lyckats ta oss igenom det här på ett hyfsat bra sätt.
Ungdomarna har ju mått dåligt, rent psykiskt.
Ja, självklart har det varit utmanande.
Så det har inte varit guld och gröna
skogar? Nej, det har det inte. Men om man jämför med andra delar av världen som har liksom rest tillbaks i tiden när det gäller fattigdom, svält, utbildning, reproduktiv hälsa och framförallt utbildning, så är det ju liksom ett stort hån mot dem på något sätt.
Mm.
Att vi inte har bevakat eller fått läsa om vad som händer där i större utsträckning. Så därför har vi verkligen valt att engagera oss lite extra det här året. Och släpper därför Flickapodden.
Eller, goes inte din morsa.
Goes inte din, eller inte din morsa, goes Flickapodden. Ja, så blir det. Och på måndag alltså så kommer ni få ta del av detta härliga avsnitt där vi träffar Marianne och Maja. Marianne som ju är då generalsekreterare för Plan Sverige, och Maja som sitter i ungdomsrådet. In och lyssna då. Vi kommer påminna er på vår Instagram. Ingen ska missa detta. Ingen ska missa.
Jag blir så glad över, förlåt att jag tjatar om det här, men den här Nobelpristagen som kanske inte så många känner till. Han har ett par av hans noveller översatts i svenska. Det här är ju då en man, hans gärning blir ju att han är en autentisk röst. Genom att läsa då hans verk så får man ju en exakt bild av ett okänt Afrika för oss. Det här tycker jag ofta man återkommer till om vi ska prata till exempel om att vi gör ett avsnitt för Plan International, eller som Åsne Sierstad säger, att så här, oftast är det ju vi vita privilegierade människor som åker till de utsatta områdena och definierar vad som händer och hur de här människorna mår. Det är väldigt sällan som deras röster får en stor spridning.
Mm.
Så att heja. Annars då?
men annars måste jag väl ändå säga att jag tycker att det här har varit en bra vecka. Det har varit en så här beta av vecka för mig. Och då tänker jag inte minst på min kära treårings tandhälsa.
Nu är det foxen. Han ska ta tandställning.
Jag ska inte dra ut tänder, gudslov. Han har sedan födseln, eller vad säga, varit ett tandvårdsskeptiskt barn.
Han
är extremt skeptisk mot det mesta. Han är nejsägare.
Han blir för tuff i räkan.
Ja, det är kul att det... Men liksom han är väldigt... Micke gjorde frukost på sängen till oss i morse.
Ja.
Gissa foxens reaktion.
Han undrade liksom, han trodde han skulle bli förgiftad.
Ja, lite. Han började gråta. Det var på fel plats på fel sätt. Han bara, vi ska äta frukost i soffan, mamma. Ja. Han är ett rutinbarn och han är skeptisk inför nyheter. Han behöver förberedas för det mesta. Och det gjorde ju inte då saken bättre. Han har varit tandvårdsskeptisk ända sedan han var liten. Liksom att någon ska in och greja hans mun. Han är lite som ett djur, så här, som en katt lite grann. De är så här, liksom, det är instinktivt, man måste säga socialt.
Ryggar.
Ja, men de bara ryggar mot allt.
Vätten som blir en katt.
Ja, och det går inte att locka, muta, övertala.
Inte.
Nej, han är sjukt så här, bestämd på hur det ska vara. Och det är det enda som fungerar är typ förberedelse. Som ändå då...
Krackelerar
oftast. Skitsamma. Det gjorde inte saken bättre av att han bröt benet i januari och tvingades då åka in på akuten där han träffar då bara en massa läkare, sköterskor mitt i natten med så här pandemiutstyrsel.
Det kan ju vara traumatiskt.
Alltså det är traumatiskt för någon som är 2,5 år och så har jätteont i sitt ben och tvingas åka in och då möta så här utomjording, alltså så här, till och med en själv tycker jag att det är obehagligt. Man ser inte ansikten, man ser inte om någon ler eller är glad eller är ledsen.
Nej.
Och man tvingas då genom gå massa undersökningar in the middle of the night när man egentligen är jättetrött och fortfarande har jätteont. Så efter det, han vill ju inte gå till varken läkare eller barnavårdscentral eller någonting. Han är sjukt anti.
Han är mormon, älskling.
Han är en anti-vaxxer. Men han, så att vi fick ju en remiss. För jag tänkte så här, men han får gå till min tandläkare Jörgen. Han är ändå en helt underbar människa som är, det är klassisk musik i högtalarna. Han har en helt fantastisk tandsköterska och man blir så omhuldad av honom. Och han lät Jörgen titta på hans tänder faktiskt. Men han remitterade då till specialisttandvård, för han är så här, han ska få ett riktigt gott intryck av tandläkaren. Han måste få till specialist. Så då fick vi komma då till specialisttandvården på Karolinska. Och herre jävlar vad imponerad jag är. Mm. Har du varit på specialisttandvården med något av dina barn?
Jag har varit
barn?
På Karolinska på olika, nej inte olika vårdare, men jag har varit på Karolinska kväll och natt. Och jävlar vad imponerad jag är. Jag vill typ ligga med alla manliga. Jag vill byta bana, älskling. Till vad som helst.
Jag gjorde två noteringar. Dels att så här, fan vad de har kommit långt. För de hade ju arsenal där för att möta rädsla och skepsism.
Ja.
Och jag, alltså det här är ju så enormt vanligt. Foxen är inget, alltså han är inget liksom ovanligt barn, utan det är skitmånga barn som tycker att det är obehagligt att bli examinerade i munnen och som har liksom, får en tandvårdsrädsla som grundas när de är barn och sen liksom har man det med sig för resten av livet. Och på den här specialisttandvården, så alltså de, fy fan vilka proffs. Jag bara känner så här, varför fick man inte den här tandvården själv? Nu är inte jag tandvårdsrädd, men jag har någon slags, jag har aldrig haft ett hål heller, så jag har aldrig behövt göra någonting som har gjort ont liksom för sig vuxen ålder när jag dragit visdomständer och sådär.
Det fanns ingen utbildning till att relatera till barn. Alla skulle i samma kamp, ja, lägg det ner så.
Ja, men det var så här löpande band.
Så binder vi av bak den så du ska hem höger.
Ja, så nej, men det är så mycket sjukt dålig inställning och så många människor på fel plats. Mm. Och det är väl kanske min spaning för den här veckan. Att jag har liksom noterat på en mängd olika ställen olika människor som är på fel plats.
Mm.
Och alltså så många tandläkare som har utbildat sig till tandläkare, troligtvis på grund av att det kanske är ett så här lite högstatusyrke på något sätt.
Mm. Second best doctor typ.
Ja, second best doctor. Jag hade inte tillräckligt höga betyg men ändå kom in och blev tandläkare.
Mm.
Och för att vara tandläkare så krävs det två saker, tycker jag. Dels
stomatolgande.
Stomatolgande och fräschör. Nej, det krävs tre huvudsakliga ingredienser för att bli en lyckad tandläkare. Och den ena utav dem är ju faktiskt en människokärlek. Att man faktiskt kan möta människor och skapa patient- och läkarkontakt som inger någon typ av trygghet och känsla av att man är buren, hållen och respekterad. Mm. Det är väl number one. Och det är förhållandevis många, alltså både läkare och tandläkare, som har noll kompetens på det området. Mm. Hur många har man själv träffat på? Jag vet inte, jag kan säga det så här. Jag går aldrig till läkaren. Jag värjer mig frågor till läkaren. För att sjukt många läkare som jag har träffat, jag ska inte snacka skit om hela läkarkåren här, men det är väldigt många som inte har en schysst, skön attityd mot sina patienter. Som jag har träffat på i alla fall. Mm. Och jag kanske har sammanlagt träffat 30 läkare. Självklart kan inte jag uttala mig generellt. Men alltså under alla mina år i livet, liksom, någon gång om året har man väl uppsökt en läkare. Och någon gynekolog, då inkluderar jag liksom förlossningsläkare, gynekologer, husläkare typ. Men just det där att man är löpande band, alltså som ja. Och tandläkare, där har jag haft tur för att jag liksom har fått gå via rekommendationer och nu har jag lyckats träffa en helt fantastisk tandläkare. Men jag har träffat många tandläkare i mina dagar som bara behandlar den som att man är typ, ja men en katt. Ungefär. Alltså,
dra ut det bara.
Dra ut det eller borra lite. Så här. Det är ingen angenäm upplevelse. Number two, det är ju att man är en hantverkare utan Guds nåde. Jaha. För vilket jävla pilleri att sitta och hålla på med någons tand. Alltså det är ju en jätteliten sak. Det är typ som hon var så här, du vet sådana här gammaldags porträtt som var populära. När man typ målar frimärken.
Skillingetryck.
Ja men alltså, det är ganska konstigt att du ska ha så här högsta betyg för att söka till läkarlinjen. Men det är ingen kontroll över din typ förmåga till estetik slash typ fingerfärdighet, vilket ju är svinviktigt. Mm. Både när man ska så här, sy igen ett sår, sticka någon i armen, undersöka någons vagina eller laga en rotfyllning. Nummer tre, det är ju naturligtvis fräschör. Mm. Jag har varit hos en annan tandläkare, bland annat en tandläkare som gick ut och tog en rökpaus mitt under behandling. Tog en rök. Kommer tillbaka och det var innan tiden.
Det var innan Florence Nightingale.
Det var innan plasthandskarna blev obligatorik. Så att du kan tänka såhär fimpt.
Fimphänder som var, åh. Ja.
Behöver jag säga att jag inte gick tillbaka till honom nu?
Min tandläkare är den här gamla tidens börja jogga sluta grogga kvinna. Nu tar du bara, lägg dig ner bara. Du vet, så vänligt bestämd. En babushka i svensk tappning.
Ah.
Jag är så fascinerad av den typen av kvinnor. Det är så sällan jag är nära dem.
Mm.
Och så har de också en liten räv bakom örat. Så det är lite så här, precis när man känner sig lite orolig och tycker att man inte har fått tillräckligt med kärlek, då kommer en liten ömhetsbetygelse.
Mm, en liten klapp på axeln.
Ja, det går snabbt. Det gör snabbt. In ut bara och det blir perfekt. Liksom. Och hon har en otrolig stolthet i sitt yrke.
Mm.
Vilket kanske inte är lika vanligt som det var förr i tiden. Eller vad vet jag. Yrke är ju inte samma sak. Ett yrke har ju omdefinierats. Jag är kanske liksom 50 olika yrken. Det kanske inte är möjligt att vara lika så här stolt över guldklockan man aldrig fick.
Jag har sett den nya Britney Spears-dokumentären som heter Britney versus Spears, som är en efterföljande dokumentär på Framing Britney. Det här är, den är ju extremt uppskakande. Alltså den är ju, jag vet inte vad jag ska säga, men det framgår ju här att hennes pappa har haft mycket, mycket större kontroll över henne än vad man tidigare har trott. Han har ju haft ett säkerhetsbolag som inte bara haft i uppgift att hålla henne safe då.
Nej.
Utan även kontrollera henne via hennes framförallt smartphone. Och ha full access till alla hennes meddelanden, alla bilder hon har tagit, alla telefonsamtal, alla videosamtal hon har gjort. Och därmed också ha full kontroll över vilka hon har dejtat, vilka hon träffar och på vilka sätt hon har haft relationer till andra. Vilket har givit honom en enorm då, vad ska man säga?
Makt.
Makt över henne såklart. det framkommer också i dokumentären.
Att... som rasbiologi.
Ja, men det är helt
hon har inte ens fått skaffa barn.
Nej, hon har tvingats ha spiral. Och,
det är såna övergrepp.
Ja, och hon,
modern tid.
Hon har också fått så här fickpeng. Så hon har inte kunnat köpa. Vi ska komma ihåg att Britney Spears är en av världens mest framgångsrika sångerskor genom tiderna. Så hon har ju naturligtvis skapat en enorm förmögenhet som hon då själv inte får ta del av. Utan hon har ju fått fickpengar då. Ja, men det är så jävla absurt. Mm. Och hon... Nej, men den är så sjuk, den här dokumentären. Och fortsatt så kan jag bara inte förstå hur det här förmyndarskapet har ålagts henne. Och det här är någonting som vi alla väntar svar på. Alla som är minst engagerade i det här. Och jag undrar så här, varför har jag blivit så fascinerad av det här? För att jag var aldrig något Britney Spears-fan. Alltså Britney Spears-fan. Jag var lite för gammal för att vara det. Hon kom ju liksom... Jag var ett grunge kid liksom, och hon kom och var så här, det var lite som Spice Girls. Jag var lite för gammal för dem också, och jag var lite för cool för dem också. Men Britney Spears är min galna liksom grunge kofta och mina liksom Dr. Martins. Mm. Min förbläs för Kurt Cobain. Men det som är så jävla fascinerande, det är ju att hon blir ju som en bild av så här, den västerländska kvinnan. Alltså man inbillar sig, vi har någon slags, lever i någon slags idé om att vi är ju privilegierade. Vi har makt att bestämma våra egna liv. Och den här feminismen där man på något sätt får använda sin sexualitet. Jag kallar den för så här Beyoncé-feminismen. Att det är så här, att man liksom får använda sin sexuella kraft om man vill, typ så här, och sminka sig och ägna sig åt hudvård och typ allt sånt.
Som då måste man vara power couple.
Man måste vara...
annars blir man för hotbar.
Man kan inte stå själv där. Man får framförallt inte dumpa snubbar, och man får inte bete sig som en hora, så att säga, byta partners till höger och vänster. Nej. Som Britney gjorde där efter att det tog slut med Kevin Federline. Så att hon är ju ett sånt jävla strålande exempel på hur förtryckta vi kvinnor i väst fortfarande är. Mm. Att så här, det går alltså utmärkt så länge vi är unga, så länge vi är snygga, så länge vi är knullbara och så länge vi håller oss innanför ramarna ändå. Och så länge vi då använder de pengar och de framgångar vi har skördat till familjen, till papsen. Alltså då går det bra.
Och sen ska man skilja sig, och man har bara använt alla sina stålar till blommor, barnens kläder, bla bla bla. Och sitter någon snål snubbe där som bara, sorry, du får inte en spänn för ett äktenskapsförord, motherfucker.
Så att det är ju fortfarande en enorm gåta hur det kommer sig att det här förmyndarskapet ålas henne. För det är aldrig något som diskuteras i någon av de här dokumentärerna som jag har sett. Dels vad hon har för diagnos. Och för att det är sekretess på den utredning som gjordes inför att hon sattes då med förmyndare. Mm. Efter att ha rakat sitt huvud och gjort några då mer eller mindre genomtänkta.
Jo, jag fattar. Men om inte det här skulle varit liksom framför publikens öga, så både du och jag känner, både kvinnor och män som har rakat av sig håret, som gjort mycket galnare grejer än vad hon någonsin har gjort. Och de står inte under förmyndarskap. De har inte blivit av med, liksom, med sina barn.
Nej,
och det har skapats liksom en medial häxjakt på henne som direkt dömde henne.
Ja, men det är också konstigt att såhär, the state of California har bestämt sig lite grann för att såhär, vi kan inte ta bort det här förmyndarskapet nu, för ett förmyndarskap, nu har vi ju ålagt henne det här, då kan vi inte ta bort det. Men det är det som blir så absurt, att vi inte får reda på vad det var som gjorde att hon ålades det, för det räcker inte med en psykiatrisk diagnos. Då skulle ju halva Kaliforniens invånare befinna sig i förmyndarskap liksom.
Ja.
Så det räcker inte, utan det måste vara liksom av allvarligare slag, och det är där jag känner en djup otillfredsställelse att man liksom inte får veta. Jag vill liksom läsa den där jävla förundersökningen. Och verkligen,
vi ska dit nu.
Jag ska gräva, jag ska liksom ha tag på den. Men det finns ju människor som uttalar sig i dokumentären som hävdar att de har fått ta del av den. Men se den här dokumentären tycker jag, för den är jävligt fascinerande. Och det är ju, vi har ju redan dansat regndans, höll jag på att säga, glädjedans över att hon nu är då, har liksom fått lite gehör för sina egna önskemål. Och äntligen i alla fall har en annan förmyndare än sin far, trots att hon än inte är fri. Liksom.
Men jag tänker på en annan kvinna, Marilyn Monroe, som också blev liksom, ja, hon levde och verkade genom sin sexualitet också. Och sin liksom flickighet och, ja, men det är en klassisk framträdande när hon sjunger då för presidenten på hans födelsedag, John F. Kennedy, som hon då älskar inna till. Också så här, vilken Bindefält kom på det? Att hon skulle komma upp och sjunga när så här, Jackie satt där och
såg. Vem fan kom på det?
Du ska lyssna lite på det.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Jag kan inte liksom ta gift på det, men här ser hon ju och låter ju både onykter och kanske påverkad av någon liksom tablett. Då ska hon gå upp då och vara något såhär kitty cat and animal som sjunger för honom på hans födelsedag. Så jag tänker alla de här, jag ska säga, händelser som har framstått som någon, ja, det har varit en honor for you, men som bara har varit en förnedring för kvinnor. Jag tänker som för Britney Spears när hon då ska uppträda där i Las Vegas med hennes pappa för att hon ska dra in pengar, fast hon liksom mår så jävla dåligt. Jag tänker också så här att man kanske måste ta ansvar, att man någon gång säger så här som hon gjorde, hon bara, jag pallar inte det här. Men så länge kvinnor framstår som perfekta, jag tänker sen när Charlotte Perrelli hade fått ett missfall och typ dagen efter ställde sig på scen för att the show must go on. Då tänker jag också att man som kvinna också har någon form av ansvar att säga att så här, jag behöver hjälp, min kropp pallar inte hit och dit. För det är det som är, tycker jag, den stora jävla kvinnofällan. Att fortfarande när man gör så här forskning, så här, hur tycker kvinnor ska vara? De ska vara bra mammor, de ska vara snygga, de ska ha det där smalkapitalet och jada jada. Det har väl inte ändrat sig sedan 1800 liksom, eller 1300. Och män ska fortfarande vara så här starka, försörja familjen, klara sig i utsatta situationer hit och dit. Det är det som jag känner efter när man hunnit tänka lite mer under corona. Jag tänkte på när jag körde hit det där. Det var så stressig dag för mig, va? Först skulle jag till tandläkaren och sen skulle jag på en podd och sen ska jag ner i parkeringshus, hålla på med den där parkeringsgrejen och sen skulle jag hit och sen ska jag, ikväll ska vi iväg på en grej, sen ska jag på födelsedagskalas. Nu är liksom ekorrhjulet tillbaka. Nu är så här, nu är den här 1,5 åren av, vad ska man säga,
frid.
Fristad. Det är faktiskt det jag har varit. Det har varit så här, vi har fått vara hippies ute i grottan 1,5 år utan att någon har varit så här, du är inte tillräckligt så, du är inte tillräckligt så. Vi har liksom fått vara fria. Jag kan inte se på något annat sätt. Och samtidigt kände jag så här, gillar det eller gillar det inte? Vad känner du liksom?
Jo, men
är vi tillbaka i?
Jag vet. Jag känner precis som du att det är som att man förlorar en fristad. Men jag har dubbla känslor inför det. Och jag tror bara att det handlar om övergångar. Jag hatar ju övergångar generellt. Från sommarlov till liksom skolstart. Men nu när skolstarten är igång och allting bara rullar på. Alltså gud, jag älskar det så mycket. Jag bara skrev det igår i min blogg som fortfarande existerar, kära lyssnare. Om ni är sugna på mer av mig så finns jag på Sanna Lindell. allas.se. Där jag skrev liksom så här, fan, september, alltså vad jag älskar den här månaden. Att man får tid och rum för sina egna tankar igen och man får tid och rum för sina egna projekt. Att det är någonting med att inte ha det här pågående chattret och projektlederiet som ledighet ändå försätter den i, som ockuperar den så hårt. Så jag älskar ju det när det väl är igång, men jag tycker det är avskyvärt i övergången. Och det är lite som i coronan. när coronan slog till, jag kommer ihåg att du och jag satt och typ grät. För att vi bara, vi kommer inte kunna klara det här. Vi kommer inte ha något liv. Vi får inte resa, vi får inte gå på fest. Vi får inte göra något. Det här är helt fruktansvärt. Alltså, man tyckte att det var hemskt. Och sen när man väl var i det så har man ju bara, wow, det finns fördelar med det här tillståndet. Det lilla livet, att stressa ner, att plötsligt inte ha någon så här smäckad agenda, att få jobba hemifrån, fy fan vad skönt. Och nu när vi ska tillbaka då så kommer man sakna coronalivet. Så dels är vi väl vanedjur tror jag, och sen är det också det här att vi, det, när det liksom ska, det är i växellådan vi mår dåligt, när det ska liksom in i något annat kugghjul. Mm. Men jag känner ju det också, en bizarr grej som jag tänkte på idag när jag skulle åka in. Att jag bara, ja, det är min dag in i stan, nu ska jag jobba. Jag måste ha lite snygga kläder. Jag har inga kläder. Jag har köpt så mycket mjukiskläder. Jag har köpt så mycket, så här, varenda jävla plagg jag köpt det här året, det har varit så här.
Och gympadojor.
Gympadojor. Nej, men jag har gympadojor. Mjukiskläder. Alltså jag har inga så här representativa, schyssta kläder.
Jag var ju på den här Foundrean som var på 70% när jag skulle...
Tur för dig.
70% på rean.
Ja, ah, kul.
Jag bara...
Varför ringde du inte
mig? Inte alls.
Varför var du inte min personal shopper då?
Nej, det var underbart. Nej, jag håller med. Det är en förändring. Men man kan ju tänka eller liksom analysera lite som att vi gick tillbaka till liksom livet som var kanske för 100 år sedan. Men det som var nackdelen eller fällan, som det alltid är, kvinnofällan, var ju att om kvinnor jobbar väldigt mycket gratis i vanliga fall, både i Sverige och globalt, så har det ju blivit värre nu. Och jag måste säga, med min snabb analytiska förmåga som jag ärvt av Köris, min pappa, så måste jag se att nu när vi ska tillbaka in i verkligheten så verkar det som att så här, kvinnor plus 40 med barn som inte är 1 år gamla har klarat det här bäst. Mm. Unga tjejer och killar, det verkar liksom bräckligt. Männen faller i käglor. Det är bara så här dominobrick. Men ligg kvar, vi får bara styra upp det här. Och nu har ju Frasse varit sjuk hela den här veckan. Och då kan jag känna att jag helt plötsligt fick en liten fristad. Så, kolla på Ronja Rövardotter. Och det är någonting som har hänt med dem. Det är en uppenbarelse för mig. Igår så ligger jag och kollar 1,5 timme drygt på Ronja Rövardotter. Jag har aldrig sett klart filmen. Nej, jag har aldrig gjort det. För att det var så här...
5 år senare.
Nej, jag bara känner så här, jag blev nästan deprimerad på slutet. Jag bara säger, är det här mitt liv? Är nu att jag ska ligga stilla och bli gammal? För att sådana saker som att vara närvarande stilla har jag aldrig hunnit med. Och nu när så här, Elon och Dante, deras pappa, är bortresna i veckan, han har flyttat tillbaka till stan. De bara så, vi får se när vi kommer typ. Jag vill säga, okej. Och Ossian i Costa Rica. Och av gammal vana så köpte jag ju 2 kilo kyckling igår. Kom hem liksom, jag ska iväg nu här på ett jobbgrej. Marinerade dem in i kylen. Och sen så... Alltså, förlåt, jag börjar nästan gråta nu, men det här var skitsvårt för mig. Jag fick sån jävla identitetskris, jag på att kräkas. Så ringer Ilan och säger, jag bara, mamma, har du kycklingklubbor till dig? Han var såhär, okej, morsa, jag har hinnit snacka med dig nu. Jag kan inte komma hemma, jag kan inte träna när babysen är där typ. Och Dante så svarade inte. Jag var såhär, okej, och Ossian är borta och Frasse är lite sjuk. Så där ligger de som en såhär fornminnet på sidan. Jag vet hur mitt liv var i kylskåpet. Ostekta, ogrillade. Jag vet inte, ska de ligga där bara? Vad ska jag göra med dem? Vem ska äta upp dem? Jag vill inte ha dem.
Det är hundvalpen. Så nu du måste köpa, du måste starta kennel.
Nej, jag måste göra någonting. Jag var så här, från en dag till en annan så kastades jag på soptippen. För jag började inte längre vara någons matmor.
Ja.
Och så till slut ringde oss igen då. Och jag hade skickat filmer och det sms och... Frans, det går bra på förskolan. Jag kände mig verkligen som så här Amerika Agda. Så långa. Så ringde han upp sig på FaceTime. Så här, men mamma, jag har bara varit borta en vecka. Jag sa, okej. Han hade varit borta en vecka, älskling. Och det kändes som att så här, när man flyttar till Amerika, då kanske får vi se, men kanske får vi inte se. Och jag säger, jag vill ju ringa, när får vi komma? Han säger, det är konstigt. Alltså den där småfjärten, jag är så ockuperad under så många år. Både fysiskt och psykiskt. Och, ja men matmors arbets... Så här, jag har ju haft liksom en koloni.
Mm. Och nu, det är ju det som är så Du har ju ändå varit smart eftersom du har smyget ut dem. Eftersom, alltså, din äldsta pojk...
iväg själv.
Du har smyget mycket iväg själv. Så du, men du har ju också skapat en stor bredd på åldrarna mellan dina barn. Så du kommer liksom inte, det är inte så att någon drar ett plåster och så är alla utflugna liksom.
Nej, det kommer inte ske. Nej. Men det är ändå konstigt.
Du är fortfarande småbarnsmamma.
Från en vecka till en annan. För Ossian äter ju lika mycket som Ilon. Och hela tiden då. Eftersom han inte har pluggat eller haft något fast jobb de senaste månaderna. Så är han ständigt närvarande. Det öppnar kylskåp dit och dit. Och sen har ju Nanooks nogfärbarn inte haft liksom någon lägenhet de har kunnat bo i först nu. Så det var verkligen så här, du vet, över en natt så satt jag ensam och typ tittade i fotoalbum typ. Och på Ronja Rövardotter.
Men jag tänkte också på en annan grej som jag tror att du kanske lite grann... Som är så jävla, jag måste säga det som vän till dig. För jag har ändå följt ditt föräldraskap. Och just med din äldste. Så dels är ju din förstfödde. Men sen har ni ju haft liksom några jobbiga, tuffa år med varandra. När du har varit, alltså wow, vilken lejoninna du har varit. Alltså vad du har kämpat för hans bästa. Och för att han ska få det rätta. Och det har inte varit enkelt för dig. Alltså du har ju verkligen jobbat alltså. Så hårt, det måste ha tagit så mycket kraft och så mycket energi, vilket du inte har liksom givit uttryck för, och du har inte låtit det drabba dina andra barn. Men jag kan ju verkligen förstå att det är en fullständigt ockuperande och att det har varit en ockuperande syssla för dig på något sätt.
Plus att vilket de andra har också haft behov.
Ja, men de andra har också haft behov. Men det här är ju varit,
så jag menar,
ja,
alla
också.
Liksom, du förstår, det känns som att alla är borta.
Att det är bara helt plötsligt.
Ja, men så du vet som ju att... människor som har ockuperat mig. Det har så det ju varit hela mitt liv. Och det började med min pappa liksom. Och han har ju gått bort nu. Och han har ju varit min fettknöl liksom. Han har alltid funnits där. Skuldkänsla, inte hjälpa. Ska han leva, ska han inte leva. Nykter, inte nykter, han glad. Du kanske på ett bättre sätt har lyckats liksom... skärma dig från din pappa för att han själv har gjort det. Men min pappa är ju ingen avskärmare. Ring, det är panik. Ja, du vet.
Ja.
När han behöver någonting, då ska det ske på sekunden. Han är ju lite som Elon, så du svälter mig. Ring då. Jag satt i ett möte. Det finns liksom ingen dissonans mellan oss. Vi ska liksom vara ett. Och så har ju mycket av mitt liv varit.
Så var ju min mamma väldigt mycket också.
Va?
Ja, alltså inte att hon, alltså hon gav ju, hon var ju inte någon behovsmänniska rent praktiskt liksom.
Nej, det var hon verkligen.
Nej, hon inte. Kunde ju aldrig be om hjälp eller be om någonting överhuvudtaget liksom. Men däremot så kände man ju hennes psykiska behov av en. Energi. Så att det fanns ju ändå en enormt dåligt samvete hela tiden att man inte hade inkluderat henne. Eller att man också en konstant oro, ska jag vara helt ärlig. Att så här, hur mår hon egentligen? Hur är det med henne liksom? Så även om jag inte tyckte att hon tog så stort utrymme i mitt liv, så förstår man ju det sen när någon inte är där och inte finns längre. Att så här, jävlar vilket tomrum. Alltså 80% av det tomrummet är ju saknad och en enorm så här, längtan efter någonting som inte finns längre. Men 10% av det är ju också en så här, lättnadens suck. Att så här, jag behöver inte oroa mig längre. Det finns liksom ingenting att oroa sig för. För hennes räkning. Så det är en jävla dubbel känsla. Men jag tänker med liksom att Ossian åkte ut i världen. Kan du inte ändå se, för det kan jag se i alla fall, att så här, fy fan, att det är som ett sånt jävla kvitto på alla dina ansträngningar. Allt det du har liksom kämpat med, att så här, nu är han där, världens vackraste pojke som bara så här, glider runt och är manny och lever life och har underbart.
Jag känner mig inte sorgsen, jag känner bara att, som jag sa till Mattias igår, liksom, allting försvann över natt och även sommarstället. Han bara, det är ingen människa, jag bara, men jag har liksom saker som har ockuperat mig. Liksom, jag känner att jag har haft ett behov av att leva i mina kinnecykler. Ja, då är det påsken, då ska det öppnas på gottis. Då är det hit och dit, för att jag kanske har behövt det för att så här, hålla mig fast i någonting. Men det är många som tror så här, gud, jag förstår hur jobbigt det är och dubbelt. Nej, det är inte ett dugg dubbelt. Det är som du säger, det är det vackraste liksom, fredsmärket jag någonsin kan få. Det är ju det, jag vill ju vara med mina barn. Jag vill alltid vara med dem, men det var ändå så fint. Jag försöker ju säga lite diskret höra av mig till mamman där och säga ja, hej. Det gick bra typ så här. Så får hon svara om hon vill liksom. Men så fick jag igår så himla fint en bild på honom då när han står med alla deras hundar.
Oh,
han är ju pojken
som dog whisperer.
Ja, men så är det så mycket min mamma.
Mm.
Ja, men du vet, den här kroppen som är atletisk men ändå slank. Och det är liksom, det är kanske önsketänken. Men han påminner mig väldigt mycket om, det gjorde han direkt när han kom ut. Så det är inte en ren, kanske en reinkarnation. Men det är så, han har mycket av det och Elon har mycket av morfar. Så är det ju liksom. Och Dante är ju bara en biomänniska. Så det är liksom, det är klart att de kommer där. Där ska jag säga, han står i, hundar, surfning, läxor, hämta, lämna, baka, hoho, ja, ja. Han är så fin, han. Bra där.
Ja, för fan.
Mm.
You're all gonna fly, men det är också, för fan, det är ett kvitto alltså.
Ja, men det är
fint. Det är student, det är liksom flyga ut i livet. Det är jävla känslomässigt. Det är nästan större än, det är större än, när de föds nästan. Vuxenblivandet.
Mm.
För det är liksom så här, det är något jävla kvitto på allt som man har gjort.
Men inget att jämföra, födseln är ju bara en enda stor galen eufori där man ska gå omkring med baboons ass och tänker så, jag kan vara vaken dygnet runt, det är ingen fara, bara för den här bebisen. Nu är det liksom, det är också en såhär, det är en inre frid på något sätt, som påminner lite om såhär, jag menar inte vet jag, någon med ett inre meditation liksom. Och då blir det också lättare med de andra, som när Jilmer säger, så går jag hos farsan, jag säger, han bara, förlåt, du som en bebis för en ledsen bebis. Jag vill säga, jag är en ledsen bebis. Han bara, okej, mors, jag älskar det, så att jag kommer sen då. De är uppe i sitt och det är så det ska vara.
Mm.
Men det blev verkligen lite så här, jaha, vad ska jag nu göra? Kan jag skriva en roman? Nej, jag har varit lite sorgsen. Och det sa faktiskt Mattias, han bara, du har inte varit glad sen vi sålde sommarstället, sa han till mig igår.
Mm.
Jag vill säga, nej, det jag tycker att man, det är samtidigt där med skam och idrottet, så här, ja, det är kvinnogrejer att man ska väl köpa en liksom en liten gammal matta eller en tomte och ställa på landstället, men fysiska platser är ju otroligt viktiga. Och sen är vi båda, du och jag, vi är så uppväxta med att man flyttar mycket hit och dit, så det är så här, wherever I lay my hat. Men, men samtidigt så finns det ju ställen som man har ett otroligt liksom fysiskt behov av på något sätt. Dagdrömmeri, jag drömmer mycket mer om så här, om mina sommarställen när jag har liksom dagdrömt om killar. De är så här, ja, men,
de kommer och går.
Ja, men det är ju så.
Ja. Och liksom, men tror du inte också att så här, du som har flyttat mycket har ju ändå haft en dröm om någonting beständigt.
Mm.
Såklart. Och det har ju dina sommarhus varit. Alltså, det här ska jag i alla fall ha. Och det här ska jag liksom. Och sen av olika skäl så har du sålt ändå. Liksom. Men det är där du har placerat den där drömmen om det beständiga kanske.
Det är där också jag har överlevt.
Mm. Kriser. Att det är ditt eget rum och dina egna ansträngningar som har burit frukt.
Och de har också blivit då, jag kan också se att de har blivit ett hot mot de män jag levt med, för att det var en kompis till mig som sa att hennes man hade sagt när de hade det liksom dåligt för några sommar sedan, jag vet, om du fick välja mellan mig och huset skulle du välja vårt sommarhuset. Hon bara, ja. Och jag tänkte på det när Sofia Wistam, hon har ju sagt i sitt sommarprat också, vi var på den här Sardinien-träningsresan, att hennes pappa var väldigt mycket så här, ja, varför är du deppig för?
Jag älskade hennes sommarprat. Hur fan vad det var bra.
Sofia, Sanna älskade ditt sommarprat.
Ja, men jag älskar, jag tror faktiskt jag skrev det till henne.
Mm-hmm.
I DM. Alltså det var så fint. Och man ville bara direkt se en serie om hennes pappa. Alltså han verkar vara enormt speciell. Och ja, som du säger, så här, extremt chosefri och så här, lite känslomässigt avstängd.
Jo, men alltså, å andra sidan så är det så här, vissa människor, jag tänker även min syrra.
Mm.
Jag har ganska många människor i min närhet som jag ändå tycker så här, ja, det funkade ju inte. Varför ska jag sitta här för?
Mm,
ska jag
sitta här och
älta? Varför ska jag ligga när han inte ens liksom go down on me? Varför ska jag gå vidare i livet utan att det mår bra? Hej då!
Mm.
Sen liksom är de oftast schyssta och alla älskar dem. Men det är lite som du säger, hos. Jaha, hade han varit otrogen? Du hade också varit otrogen. Ja, var du kär i henne? Nej. Ja, Vilken möjlighet som kom nu då.
Det var inte mycket tårar.
Nej.
Och det hon, men hon liksom både älskar och avskyr honom. Alltså hon ser ju hans brister, men kan ändå omfamna det som var bra med honom.
Men du vet ju det sättet man kan grotta ner sig själv i den där goffigheten, i den där bitterheten.
Ja men gud ja.
Och jag tänker att så här, jag har ju aldrig blivit lämnad på något elakt sätt. Och jag tror att eftersom jag har ganska mycket stolthet och ganska högt anseende i mina egna ögon, så tror jag att det skulle verkligen kunna ta knäcken på mig.
Mm.
Och därför så förbereder jag mig för att det kan hända och tänka så här, ja, saker och ting har hänt, du har gjort liknande. Alltså att man inte ska ta allting så jävla personligt.
Mm.
Jag läste om en kompis nu, hennes pappa hade så här, lämnat hennes mamma nu till 32 för han träffade en kille.
Oh my god.
Ja, men det här hände ju åt båda hållen. Liksom. Det har ju hänt sedan 1300-talet. Mm. Fråga Oscar Wilde. Men just det där att man blir drabbad av någonting.
Mm.
Och jag tycker det är roligt att så många av mina tjejkompisar, de är så säkra på sina karar. Alltså. Nej, han skulle aldrig göra något med. Han skulle aldrig ge ditten och datten. Och så sitter de där med så här, skägget i brevlådan och bara, va?
Mm.
Och det gäller överlag att man underskattar andra människors förmåga till passion. Liksom, finns det inte passion på länge så tänker kanske den ena att så här, men det är jag som är mest missnöjd. Men varför skulle inte den andra vara missnöjd med att inte vara älskad? Liksom?
Ja, sen när saker och ting börjar gå på rutin när man slutar och när man bara driver företag, projektet, familj och liksom, att man är kanske ekonomiskt fördelaktiga för varandra på något sätt. Liksom. Och sen, det ska ju tydligen vara så när man är så här, 40 års, mellan 40 och 50, att det är då skilsmässorna börjar kicka in. Mm. För att barnen börjar bli större. Mm. Det du pratar om, att man så här, helt plötsligt bara står man där och känner sig helt så här,
ska prata fan, med sin
ja, man bara, hej, vi har inte kunnat prata på 12 år på grund av så här behov hos små folk som har tagit all tid. Och så är precis bara, ska man finnas där? Då kan man ju tappa bort varandra totalt. Det har inte börjat ske i min bekantskapskrets. Mm. Det här att det liksom, skilsmässorna tickar in. Men det borde ju vara det. Och om det nu är så liksom världen ser ut, så borde det ju se ut så. Även i min bekantskapskrets. Men hur som helst så, jag kan verkligen förstå den där rädslan, alltså det där att bli lämnad, alltså herregud vad man hör, vad det kan säga. Jag kände det så starkt när mamma dog, att så här, det var som att jag gick in i en ny skörhet, för jag har ju haft en enorm förmåga att känslomässigt stänga av och, som du säger, förbereda mig för att bli lämnad. Så här, jag klarar mig själv, alltså kom igen, jag har inga problem att bli lämnad eller att lämna eller så. Alltså, så här, jag har på något sätt levt i någon slags idé i alla fall om mig själv som osårbar och liksom, det är ingen som kommer åt mig med att göra slut. Mm. Det är inget som biter på mig. Men när mamma dog så var det som att jag var tillgänglig för den sorgen. Och det gjorde mig tillgänglig för, alltså gjorde mig sårbar på massa andra sätt också. Mm. Jag kommer ihåg att jag sa det till Micke, jag bara, det är inte läge nu att göra slut.
Inget annat heller, då är jävligt
lugn. Nej, men för då blir det morsan, nej, på hispan för barnen. Det kommer inte, nej, gå. Nej. Ska du liksom skilja dig från mig eller göra så här, då får du vänta ett par år. För att jag måste liksom läka först. Jag är inte förmögen att hantera även en skilsmässa efter plågsam död. Liksom. Så att jag är mycket mer sårbar inför det. Jag tror att jag skulle också helt gå sönder. Och sen är jag inte så rädd för det ändå. För jag vet att så här, alltså det är lite grann som, har man fött barn, då känns det, allting efter det känns det som en lek. Man är så här, jaha, borra en tand, gå på en gynundersökning. Man bara, ursäkta, jag har precis fött ut en vattenmelon genom fittan. Det ska nog gå bra det här också.
Fått jätteball i röven. Så det...
ja, men,
jag tänkte det när jag var på, så här, på Fridas podd om träning. Och så här, men gud, kan du hoppa på sån där liksom,
klassiker.
Jag säger, nej men ärligt talat. Jag har fött ut 5 ungar utan att man ens hunnit få in den där jävla ippedralen. Ja, vad kan man, eller att jag cyklar och så här måste stanna, eller att jag springer och har träningsverk liksom 2 dagar. Så här. Ja, i och för sig använder en träningsskötning, så här, simning och cykling är okej, men det där med löpningen, ja, det kanske var lite väl chockade. springa 3 mil i så här terräng. Jag menar bara att jag vet inte, det gäller att hitta den här känslan av come what may liksom.
Mm.
Men man vet ju aldrig hur man ska reagera längre, och jag älskar att använda den lilla symboliken som står, om ni läser på Ingmar Bergmans hemsida, att efter Scener ut äktenskap, som jag också kan tipsa om, den nya remaken
på HBO.
Scener ut äktenskap är ju, det är ju Bergens mest, ja, utomlands är väl hans mest kända teater och tv-serie. Det blev väl någon film, för han fick ju inga stålar till det.
Okej, det blev en serie, ja, som är helt fantastisk.
Som spelades in på typ 2 veckor i hans hus. Med Liv Ullmann, som han nyligen hade skilt sig ifrån. Och
Erland Josefsson.
Hur som helst, det här var ganska färskt. Och Ingmar hade då blivit ihop med sin ungdomskärlek Ingrid.
Mm.
Och som var liksom, ja men, verkligen motsatsen till Liv, kan man säga. En kvinna med lång fläta, förkläde, huckle, tog en liten partycig per dag, sen var liksom, sen höll hon redan.
Ordning och reda.
Ja, hon var verkligen en musa liksom. Och de spelade in där, och i bakgrunden var ju då Ingrid, och det var ganska mycket känslor om, liksom, ja men om man ser på manuset så är det ju mycket ur deras liv och sådär.
Mm.
Men sen så hade de en liten paus någon dag och skulle käka lunch, och då kommer Ingrid gående på gårdsplanen i Livs stövlar.
Mm.
Gula regnstövlar.
Nice.
Du vet, såna små löjliga detaljer från en liksom annan värld som inte betyder någonting, som kan göra en rasande.
Mm.
Hon blev så svartsjuk och galen som var tvungen att lägga sig i vedlåren. Ja, och där låg hon ett tag och grät och rasade, och sen så gick det väl bra.
Men det är också någonting som är så extremt gränslöst, att han ändå ska ha kvar henne. Mm. Alltså att rollsätta med henne, för hon är ändå fantastisk skådespelare, och då måste hon finnas där och spela den här rollen, för det var alltså, nej men det är så gränslöst, alltså han är så gränslös, och samtidigt så är han så himla fyrkantig. Det är en sån bizarr kombination, tycker jag, med Ingmar Bergman, att han är extremt fyrkantig och inrutad, och det ska ske på vissa sätt, och samtidigt så totalt gränslös inför andra människors behov och känslor och tankar.
Total.
Men hans behov av att han hade ju så här egen toalett på Dramaten och det skulle liksom olika saker som man
så
inte fick äta, och så despotiskt på jävligt många sätt, och alla bara accepterade det på något sätt i konstens namn. De är ju fortsatt. Har du läst Linn Ullmans de oroliga?
Mm. Jag håller på att läsa hennes nya bok, den är också bra.
Den är ju fantastisk, tycker jag.
En sån föräldra. Okritisk. Jag kan också känna så här, det hade varit skönt med någon litet nedslag där hon gjorde liksom.
Men hon är ju väldigt kritisk mot sin mamma.
Mot sin mamma, ja, men inte mot sin pappa. Men som har hand om henne en månad per sommar, fast bara en timme per dag, för resten sköter Ingrid.
Men det, jag tror att hon på något sätt ger prov på att hon också är ett offer inför mytbildningen som alla i hennes närhet ägnar sig åt, inklusive hennes egen mamma.
Mm.
Att fortsätta förhålla sig till honom som någon slags rättesnöre slash gud.
Mm.
Vilket hon då som barn också börjar göra, och att han i hennes liv blir någon slags konstig stabilitet trots att han är så gränslös. Det är det som är så märkligt. Så jag gillar att hon inte tar ställning eller är kritisk, för det blir bara ett enda stort vittnesmål om hur man kan normalisera någon så här. Det är faktiskt ett boktips. De oroliga, om man är intresserad av lite så här inside från det bergmanska hemmet.
Men
ser ni ett äktenskap? Tillbaka till den.
Ja.
Vad var det du skulle säga där? Den här enorma svartsjukan som kan
jag tycker
dyka in.
Den, och liksom, jag kan ju känna igen mig i den. Det var någon tjej som ja, men Mattias dejtade då innan mig. Så det var flera år.
Det vet jag. Hur har varit ändå stökat?
Ja, nej, men det här är en annan tjej tidigare då.
Aha, alltså,
som var liksom lite svagare. Hon ville väl aldrig vara ihop med honom. Och så kan jag gå in på hennes konto ibland. Och det är mycket så här naturnära kreationer i håret. Och stora tyllkjolar. Och liksom väsensaktigt. Allt som jag inte är. Och jag tror att det handlar just om det där. Att allt. Men så tycker ju alla som blir förälskade i början, att man är allt det som de andra inte har varit. Och det måste man tänka på när man ska jämföra sig med andra. Så var ju han för mig och så var ju jag för honom. Mm. Nu när åren har gått och barn och massa skit emellan och kärlek och prövningar och så tänk mig att det är så här, det var där vackra, lite djuriska Edrid. Men det tyckte han om mig också när vi träffades. Alltså, ja.
Djuriska. Men att väsendet.
Det där är så svårt. Jag är inte så supersvårt sjuk, men just när små grejer som man säger, jaha, varför var ni där? Eller, jaha, ska ni skaffa barn? Varför då? Du är inte kär. Alltså, sådana grejer som man själv då värdesätter så mycket, liksom. Små detaljer, jaha, kan hon gå i mina stövlar? Varför har inte du sagt att det är mina stövlar, liksom? Har du någon sån svartsjuk grej?
Jag har inte varit så svartsjuk, för jag har väl begåvats med någon form av halvt som halvt så omnipotent, smånarcissistisk ådra där jag är så här, jag lämnar innan jag blir lämnad, och det är väl någon strategi som jag har haft, så det är oftast så det har gått till. Men jag har tänkt på det nu, för jag har i min yttre bekantskapskrets ett par som har varit ihop sedan de var jätteunga. Och det är liksom så här, the perfect couple. Så båda så här, ser jättebra ut och väldigt så här, mjuka, gulliga människor. De har format varandra väldigt mycket under sin relation som har varit under så många år. Liksom. Ni vet, de pratar samma språk. De har samma energinivåer. De är ganska lika varandra, så här, som giftas lika. Alltså, man formar ju varandras uttryck och ansiktsmimik och allting sånt. Mm. Och det har tagit slut för att han har träffat, lyssna på det här nu, en typ kopia av henne, fast lite yngre. Och framförallt gladare och mer energifylld. Mm. Så det är så här som att han, och det tänker jag skulle vara så fruktansvärt krossande. För att, alltså, att liksom få se typ någon som, att han gillar vissa delar av en, fast han vill ha någon som är lite mer glad bara. Så att man försöker hitta någon som ser likadan ut, som har samma så, energinivå som en själv. Men rätta till. Och det är det där konsumtionistiska sättet att se på kärlek. Att såhär, nej, jag kan få bättre.
Jag vill egentligen ha samma, men jag vill ha lite gladare.
Fast inte riktigt på den här varan. Alltså, det är så här, det är så jävla picky på något sätt. Nu, naturligtvis är det här liksom en tolkning som jag som står ganska långt ifrån gör. Alltså det är mycket möjligt att det finns massor med andra incitament som gör att han har valt att lämna henne, som jag inte har blekast aning om. Självklart så är det säkert så, men utifrån sett så ser det ut som att det är så. Det var det där jävla lilla, ursäkta mig, hur bortskämd är du? Mm. Och på bekostnad av att du liksom har splittrat en familj och där det fanns två barn och de hade liksom ett bra liv. Det var inte så här, jag vantrivs, jag står inte ut, jag orkar inte en dag till. Utan så här, han hade det ganska bra, men fick det lite bättre. Typ så.
Fick ligga lite mer.
Jag fick, kanske han fick också.
Men, liksom, men är inte det som händer, just den där glada glädjespridaren som man är tills man ska vara småbarn? Om jag jämför mig själv nu med när jag träffade Mattias, det är liksom inför honom då, om man säger så. Nu när jag fortfarande är så här, nu är det, så jag är ju inte så inbjudande. Jag är mer inbjudande mot dig än vad jag är mot honom.
Ja,
tycker jag faktiskt. Ja. Jag hoppas att det ändrar sig, men det är just det som händer, att man orkar inte vara den där glada, unga, flexiga spexen. Man bara så här, get the shit done och ha rättvisa. Och det går inte. Det är fan en omöjlig ekvation.
Ja, eller jag vet inte, det kanske går, men jag tror också att en annan ingrediens som smyger sig in i mångåriga relationer, det är ju den här liksom att man blir så lat.
Mm.
Vi är lata och energisparande av naturen. Det är vi väl alla däggdjur. Liksom.
Mm.
Och när man säger, nu har vi våra ungar, nu har vi vår relation, nu kan vi väl bara få lata oss och lägga oss och titta på Netflix och så här, mumsa i soffan och inte anstränga oss. Liksom. För att all typ av glädje och lycka kräver ju någon form av motprestation och ansträngning.
Ja,
alltså, man måste ordna saker för sig.
Man måste vattna sin kärlek. Ja, ursäkta uttrycket, men så är det verkligen.
Och man måste liksom säga, det krävs lite ansträngning. Och på något jävla sjukt sätt så är det som att man blir latare och latare för varje år. Det där försöker jag försöker fan tänka på det. Och så kan man ju bli sjukt bitter på sin partner. Man bara, men gud, när bjöd du ut mig senast? När gjorde du något galet? Så här. Mm. Men oftast när jag tänker så, ligger och bittrar till mig. Mm. Då kom det lite frukost på sängen i morse. Mm. Han kan läsa tankar. Mm. Vad visar du nu för
men
mig?
Men nu visar jag då...
Att på mig?
Nej, bitterhet på J-Lo.
J-Lo och Ben Affleck.
Ja, det finns liksom en serie på dem nu. Där det är fyra bilder. Där han är så här... Han tittar på henne, han håller om henne. De är så heta och de är så glada. Och sen så toppen på krasisberget som gör att man själv så här lägger sig ner och bara ge mig godis bara. Så här,
intravenöst.
Men då är hon på en liten fin tillställning. Hon liksom fattar inte riktigt, det kommer fram någon tjej till henne. Hon blir liksom, på något sätt så blir J-Lo osäker av det. Vi lägger upp den här i vår lilla Instagram, inte din morsa. Så att liksom, någon tjej kommer fram och det är filmat, du vet, något fan. Och J-Lo fattar inte, jaha, hon blir liksom, hon tappar sin liksom tråd på något sätt. Och då direkt ser man så här, Ben kommer fram och bara så här, håller om henne igen en kram. Nej men, och då skickade jag bara det till Gigi, Anita och Anna bara så här, jag spyr. Och då skickade Giselle tillbaka en bild på Rickard som ligger och sover. Och då tänkte jag så här, man får bli allt. Men inte bitter och trött.
Nej, det får man inte bli faktiskt. Man,
då är bara så här... från coachen. Därför blir jag så himla glad. Jag vet inte om jag får säga det här egentligen. Men en kompis till mig garvade så mycket. Hon var så här, jag vet inte vad jag ska göra. Det finns ju en docuserie, liksom, en liten education-serie på Netflix som heter Educated. Eller sådär. Mm-hmm. Men Educated. Den är så 20 minuter om vad fan som helst. Varför hundar och män passar så bra ihop. Eller varför hundar är så snälla. Eller varför kvinnor inte får orgasm och bla bla bla. Och då hade hennes kille kollat på den här... dokumentär, 20 minuters dokumentären om orgasm. Och då blev det väldigt tydligt att lesbiska kvinnor får ju då orgasm 88% av gångerna.
Aha.
Och heterosexuella kvinnor 66%. Och män då ungefär som lesbiska liksom. Och då har det gjordes det någon survey för några år sedan där det säger, ja, män är inte särskilt bra i sängen. En mass liksom.
Mm.
Så slutar gå ner efter ett tag. Ja, men det är liksom lite, de blir slöa i sängen.
Mm.
Och jag tänker, det är den där slöheten. Och då tyckte han så här, men nu ska du komma varje gång. Hon bara, okej, vet du, kanske 60 000 gånger. Så här. Men då kommer det, men jag behöver inte dit och dit. Men han bara så här, nej, det ska vara rättvist. Då var hon liksom inte här. Jaha, okej då, nu ska det kämpas på här. Det jag menar är att så här, om man får med sig det där från början, för det finns ju inga fysiska skillnader på oss att vi inte kan få orgasm som kvinnor. Mm. Och då läste jag på lite om det här för att jag tyckte att det här var jättekul. Och då är det då, för de tjejer som har ett sexliv med en man som pillar på klittan, djupkysser och går ner.
Mm.
Då är det liksom catching, 10 out of 10. Men snubbe, det vet väl du hur många tjejer som är så här, men gud, sen fick vi barn och sen dess har inte han gått ner typ.
Mm.
Det blir en slöhet. Sluta slöa, börja uppa. Kväll ska jag hem. Ska vara riktigt banan. Tack för att ni lyssnar. Ibland blir det högt och lågt. Och glöm inte att lyssna på vår podd med Plan Sverige som kommer på måndag.
Flickapodden.
Precis. We need to do this together. Även sexlivet. Puss och kram.
Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.